kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det är bibelförklaring över Matteus evangeliet som Håkan Sundliden håller då i Värnamo kyrka. Och det äger rum på tisdagar klockan 18.30. Och vill man då höra dem i närradion så går det då på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 62.
Ja, välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll. Och jag känner verkligen att det finns anledning att be den där bönen både en och två gånger. Därför att det här är inte några lätta saker som vi håller på med nu när det handlar om den yttersta tiden. Och jag tror inte att det var någon som tyckte det efter förra tisdagen. Jag hoppas att det inte var det i alla fall. För är det så att man ska försöka förenkla och så att det blir begripligt och förståeligt. Men man får inte förenkla på ett sådant sätt så att man undviker svårigheterna eller leder människor in i förenklade tankebanor som vi sedan inte kan stå för överhuvudtaget. Och det får nog bli så efter den här gången, den här tisdagen också. Vi har ju nu ett antal gånger på oss. Jag ser här nu att det är en hel del nya. Och då vill jag bara säga det att precis som det stod i tidningen där så skulle vi hålla på här till och med vad det nu var för datum. Det stod 5 tisdagar i rad. Det här är ju den andra. Och det beror på att det kommer inte att vara något i oktober. Så har jag fått det sagt. Jag tänkte jag skulle säga det efteråt här, men det är lika bra att ta det nu för annars kanske jag tappar bort det. Och det beror på att jag skulle vara frånvarande hela oktober månad. Men nu är vi närvarande. Och då måste jag ändå säga någonting om förra gången. Vi håller alltså på med Matteus evangeliets 24 och 25 kapitel. Ja, vi har inte kommit så långt i själva texten, det kan jag inte påstå. Men det beror på att vi har tagit en del allmänt om eskatologi. Eskatologi som är, vi brukar översätta det med läran om den yttersta tiden. Men vi konstaterade förra tisdagen att det kanske är bättre att översätta logos med tankar om den yttersta tiden. Därför att någon lära i egentlig mening tror jag inte vi ska tala om. Det är till att ta till för stora ord helt enkelt. Men det finns tankar om den yttersta tiden. Och så kan ordet eskatologi också översättas. Utan att vi gör det någon orättvisa. Och sen så talar vi om parusin. Parusin som är en teknisk term för Jesu återkomst i Nya testamentet. Och parusi betyder egentligen inte återkomst utan det betyder tillkomst. Ordet används i den profana grekiskan om kejsaren när han kom på besök till en stad, vilken som helst. Hans ankomst alltså, hans tillkommelse. Och då gjorde sig i ordning för att ta emot kejsaren och man förberedde sig. Och ja, hur man nu förberedde sig så skulle han då komma. Det är den termen som nu används om Jesu återkomst får vi nog säga. Jag sa det också minns jag nu förra tisdagen och det kanske kan vara värt att upprepa att de första kristna, de var ju alldeles klart övertygade om att Jesus skulle komma tillbaka på himmelens skyar vilken stund som helst egentligen. Så att allt det som hade med det kristna livet att göra, den första, riktigt första kristna församlingen, hade Jesu återkomst som det mest centrala. Man kan till och med använda ett ord som paradigm, alltså att hela det kristna livet var orienterat kring detta enda Jesu återkomst. Och det är förmodligen en del av förklaringen till varför man inte fick ordning och reda på det här med ämbeten och liturgiska gudstjänster och så vidare redan ifrån början. Det som händer emellertid ungefär 100 år efter Kristus, det är att han ännu inte har kommit tillbaka och då sker en ny orientering. Och i vissa stycken också får man en ny förståelse utav Jesu återkomst. Till exempel så blir man mycket klarare och tydligare på detta att ja, han har visserligen inte kommit eller kommer inte just nu på himmelens skyar, men han kommer ju genom ordet och genom anden och i den heliga nattvarden. Och eftersom han kommer där så blir ju det mer och mer det centrala i den kristna församlingens liv. Och just parusin skjuts något åt sidan. Den blir inte lika viktig. Man kunde säga som man säger än idag, vi vet ju ändå inte när han kommer. Och så skiftar det fokus. Och så där, det är inte något märkvärdigt att det sker. Utan det sker ju flera gånger under de här årtusenden som nu, vi har nu fram till våra dagar. Sen så sa det också att tankar om den yttersta tiden finns ju i alla religioner och sammanhang. Men det vi talar om här, det är ju den kristna förståelsen utav det här. Men vi nöjde oss inte med att säga att det är den kristna förståelsen utav parusin som vi talar om här, eller om den yttersta tiden. Utan det vi håller på tisdagskvällarna, det är ännu mer begränsat. Nämligen vad Matteus säger om detta. För det sägs ju saker i Paulusbreven och det står om händelser i Uppenbarelseboken som inte finns i Matteus. Men vi blandar inte in mera än det som vi har i Matteus texterna. Så vi har ett försnävat perspektiv i flera meningar. Och det är nog riktigt att vi har det på det sättet. Och ändå så går det ju inte att komma ifrån att till exempel första Thessalonikerbrevet särskilt och Uppenbarelseboken innehåller ganska mycket material, textmaterial som är liknande det som vi hittar i Matteus 24-25. Det sägs samma saker och så sägs det lite till eller så sägs det lite mindre. Och om man plockar ihop de här, framförallt de här tre böckerna, Matteus, första Thessalonikerbrevet, Uppenbarelseboken, för all del första Korintherbrevet också, det Paulus talar om återkomsten, så kan man lägga ihop och få ett mönster av den yttersta tiden utav Jesu återkomst. Och jag redovisade det mönstret. Jag ska repetera det. Det mönstret ser ut som så att det börjar då med att Herren stiger ner från himmelen. För det andra så uppstår de döda i Herren. För det tredje, de som är i Kristus, som är i Herren men på jorden, de blir förvandlade och rycks upp till himmelens skyar. Så att här i himmelen, i den himmelska sfären, så förenas Kristus genom sin osynliga återkomst. De heliga uppstår och de som ännu inte har dött, de förvandlas. Och så förenas de som en sorts Kristuskropp i den osynliga världen. Och då händer för det fjärde att dessa regerar tillsammans med Kristus. Och djävulen är bunden under 1000 år. Det femte i det här mönstret är att djävulen kommer lös återigen och förvillar människorna. Den sjätte punkten, Herren visar sig nu i sin makt och sin härlighet. Han kommer på himmelens skyar. Ingen kan undgå hans ankomst till jorden och han tillintetgör allt uppror. Punkt 7. Alla människors uppståndelse äger rum. De döda får liv och uppstår. 8. Den yttersta domen äger rum. Och punkt 9. Guds rikets fulländning. Ja, det där mönstret är ganska så tydligt om man lägger ihop de här texterna. Problemet eller svårigheten. Nu sa jag visserligen att det var tydligt, men svårigheten är ändå att det inte är så tydligt. Så att det är ett självklart mönster. Det finns ju inte i en bok. Det står inte återgivet i ett sammanhang. Utan det är att man har lagt ihop olika textböcker. En annan svårighet med ett sånt schema. Det är att Jesus och apostlarna visade så ringa intresse för ett sånt schema. Men om det var ett sånt schema kunde väl Jesus ha förmedlat det till oss. Eller åtminstone genom sitt ord då. Låtit det bli tydligare så att det inte hade behövt bli så diskutabelt som det ändå är. Det tredje som jag sa, det är att risken när man gör ett sånt schema, det är den att det schemat kommer att ta så mycket uppmärksamhet ifrån oss så att vi tappar fokus från det som är det riktigt viktiga, nämligen Jesu närvaro genom evangeliet och sakramenten. Hans aktiviteter ibland oss här och nu. Jag kommer att tänka på vad mina vänner i AA brukar säga. Det finns två dagar man ska glömma. Gårdagen och morgondagen. Det är visserligen ett annat sammanhang, men i alla fall, det ligger någonting i det. Vi ska inte förlora oss, i det här fallet då, i morgondagen. Och så missa själva livet. När det är sagt så sa jag också det här att själv, för jag tycker jag hör till saken och det måste jag faktiskt komma tillbaka till under den här tisdagskvällen. Själv så tror jag att det mycket väl kan vara så som det står i det här mönstret. Och jag läser många av de här texterna i det perspektivet att det följer det här mönstret. Men, och lyssna nu vad jag säger, jag lär inte detta. För det kan ju vara fel. Ni märker nyansskillnaden. Och jag tror att det är viktigt, va? Så att man inte som bibellärare uppträder med att detta är det sätt som det kommer att gå till på. För det är som det står i någon av kommentarerna, jag tror faktiskt det är Michael Green som säger i sin kommentar. Det finns egentligen bara en sak som vi verkligen kan veta om det här. Och det är att vi inte vet hur det kommer att gå till. Det är det enda som är säkert. Sen kan vi ha funderingar och tankar kring det. Och det kan ju också jag ha. Och det är någonting som du brottas med också förmodligen. Och som vi nu ska hjälpas åt med så att vi får mera kött på benen. Det finns då en sak som jag tror är nödvändig att peka på och lyfta fram innan vi ger oss in mera i de här texterna i Matteus 24 och 25. Och det är bakgrunden till Matteus tankar om den yttersta tiden. Det vill säga det som vi kallar för hoppet. Eller närmare bestämt det judiska hoppet. Alltså gamla testamentets förväntningar som ligger bakom. Hur tänkte sig det judiska folket, de gamla israeliterna, att ändens tid skulle bli? Och då är det som så att det judiska hoppet, det går tillbaka till Guds kallelse och förbund med Abraham. Och då får vi gå tillbaka till första Mosebok kapitel 12. Det är så tidigt vi nästan kan komma i Moseböckerna. I kapitel 12 så börjar ju frälsningshistorien, skulle vi kunna säga. Därför att de 11 första kapitlen är det som kallas för urhistorien. Har med skapelsen och syndafallet och det att göra. Men frälsningshistorien börjar i 12 kapitlet. Och det börjar med att Gud kallar Abraham. Och vi läser där från vers 1. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Jag ber att ni lägger märke till den sista meningen där framför allt. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det betyder alltså att det här judiska folket som nu uppstår här genom Abraham ska bli till välsignelse för jordens alla folk eller släkter. Här har alltså det judiska folket en särställning ända ifrån början. Det är det första tilltalet vi har läst nu. Sen så kommer vi till det 15 kapitlet. Det är när Gud har talat färdigt med Abraham och ingår själva förbundet. Ni ser där i första versen då att därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: frukta inte, Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och så vidare. Och så får han då veta att han trots sin och Saras ålderdom ska välsignas med ett barn. Han får ett löfte om att han ska få en son. Och den här sonen ska komma via Sara, alltså ska komma från Gud själv, som ett bönesvar skulle man kunna säga. Så det är väldigt påtagligt det löftet, och det är också vad som händer sedan när Isak föds. Och det står vidare i slutet på samma kapitel, vers 18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande skall jag ge dig detta land. Och här preciseras landområdet. Det står att det ska sträcka sig från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Egyptens flod, eller Egyptens bäck, den går genom Sinai. Ja, det finns inte kvar länge, men den finns på kartorna, vill jag minnas här. Det är alltså inte Nilen, utan det ligger på den östra sidan om Nilen, Egyptens bäck, ända därifrån och så ända bort till Eufrat, alltså långt in i Irak. Däremellan ska landet bli som Abraham ska leva i och välsignas med. Det betyder att Gud ger löften till Abraham och ingår ett förbund som säger att det judiska folket ska ha en särställning. De ska ha ett väldigt stort land. Han ska få en son som är löftessonen. Och alla släkter på jorden ska bli välsignade. Så sägs löftena. Det är så mycket påtagliga löften. Och vi som läser våra biblar och känner till Gamla testamentet, åtminstone översiktligt, vi vet att mycket av Gamla testamentet kretsar kring det här. Och en bokstavlig förståelse både om sonen Isak och om landet Israel och om hur de ska bli till välsignelse för världens alla folk. Så småningom då så hamnar de ju i Egypten som slavar. Och det är ju först i Egypten som Israels folk blir ett folk. För när vi läser om Abraham här så är de ju bara en släkt. Men det är 70 personer som kommer till Egypten. Så det är ju först nere i Egypten som det judiska folket blir ett folk. Och det blir ett ganska stort folk under de där 400 åren som de är där. Och de frågar då efter sin frihet. De är förtryckta av farao. Och nu vill de ha kunna tjäna sin egen gud. En gud som de inte känner. Annat än som Abrahams gud. De talar om Abrahams gud när de lider. Och de ropar efter Abrahams gud. Och de påminner Abrahams gud om de löftena som Abraham fick. Och så får de Moses som sin frälsare. Och Moses hjälper dem ut därifrån. Och så kommer de till Sinai. Där Gud förnyar det förbund som han har ingått redan med Abraham. Vi tittar i andra Mosebok. Kapitel 19. Så kan vi läsa om vad som utspelar sig där vid berget Sinai. Och han påminner dem om hur han har räddat dem. I vers 4. Hur han har burit dem på örnvingar. Och fört folket till sig. Och så står det i vers 5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom. Och sen skulle jag vilja påstå att det är en felöversättning. Det står framför alla andra folk. Det borde stå bland alla andra folk. Inte framför i den, så att det kan tolkas i den meningen att det judiska folket skulle vara för mer än andra folk. För så står det inte i texten. Men så kan det uppfattas när man läser det på svenska. Utan det som står i texten är att ni ska vara min dyrbara egendom bland alla andra folk. Men det judiska folket är fortfarande bara ett folk bland alla andra folk. även om de har en särskild kallelse. Och det står ju till och med i förlängningen där av den meningen, bland alla andra folk, ty hela jorden är min. Alla folk tillhör Herren, lika mycket. Han har skapat alla. Han har också försonat alla med sig själv. Här finns ingen åtskillnad. Och inte desto mindre så står det sen i vers 6. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så här förnyas och sägs på nytt det som sades till Abraham. Genom dig eller genom ditt folk ska alla släkter på jorden, alla folkslag bli välsignade. De har alltså ett särskilt uppdrag i världen, i historien. På något annat sätt går det knappast att läsa det där. Och det står att de ska vara i vers 6 ett rike. För mig vara ett rike. Det vill säga Herren ska utöva sitt herravälde ibland dem. Han ska regera ibland dem. Och så uppstår hans rike i det judiska folket. Och så ser judarna på det själva också. De har ju sina bönesjalar och de har hörntofsarna på bönemanten och de har olika kännetecken och så. Och det här är viktigt för dem, inte bara därför att de ska göra som Gud har sagt i sin lag, utan det är viktigt för dem därför att på det sättet så upprättas Guds rike. För när de gör det de har blivit anbefallda att göra, då upprättas ju riket. Då regerar Gud genom dem. Då utövar de det här heliga prästerskapet. Så det är en väldigt konkret tanke. Så det betyder alltså att Gud har utvalt Israel och Israels folk för sitt kungavälde. Och på det sättet så blir landet, territoriet i Israel och folket som lever där och som har tagit emot Toran, lagen och praktiserar den, de blir på det sättet Guds utställningsmonter i världen. Så alla folk kan titta på det judiska folket och så kan man se hur Gud verkar i och genom och med det judiska folket. Och det är grundidén så att säga i de här texterna. Så när man läser och när vi läser Gamla testamentet och när vi tänker på det judiska folket och ser deras historia, och så läser vi in att Gud verkar ibland dem, då kommer vi att se prov på Guds stränga vrede och Guds oändliga nåd. Båda sidorna av gudomen blir uppenbarade i det judiska folket. Nu ska vi se, om du går till Saltaren 145. Den är skriven utav kung David. Det är en lovsång av David. David som var inte den första men väl den andra kungen i Israels folk. Det var ju som så, vet ni, att när Moses hade gett dem lagen och de hade tagit sig igenom öknen och skulle inta landet, då ville de när de kom in i landet ha en kung som alla andra folk. Det här ville inte Herren Gud, för Herren Gud ville ju själv vara kung ibland sitt folk. Men de tjatade till sig så de fick ju en kung, och den kungen hette Saul. Och det var som, alltså, när man läser i böckerna, Gamla testamentets böcker, så ser man hur Gud liksom ger efter där. Och så får de Saul. Och Saul efterträds av David, och då är vi ungefär 1000 före Kristus. Och de här löftena som först nu gavs åt Abraham om att de skulle vara ett välsignat folk, och som förnyades genom Moses, de kommer till David också, som vi strax ska se. Men innan vi ska läsa den texten i Andra Samuels boken, så titta vad David skriver i Psaltaren 145. Det är alltså en lovsång. Nu är bara frågan egentligen, skulle vi kunna läsa hela den här Psaltarpsalmen? Men det ska vi inte göra. Men vi tittar till exempel på vers 7. eller 6 då, för att få lite mer sammanhang. Om dina väldiga gärningars makt ska man tala, och din storhet ska jag förkunna. Man ska utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Nu begränsas det inte till det judiska folket. Utan här ser ni, här talas det om att han ska, ryktet om Herren ska utbredas. Och hans godhet ska gå mot alla. Och han ska förbarma sig, Herren ska förbarma sig över alla. Och dina fromma ska lova dig, slutar vers 10. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Och så vidare. Det som gör att jag vill att ni skulle läsa det är att jag vill att ni skulle se hur perspektivet utvidgas här. Nu är det inte bara det judiska folket, utan nu handlar det om hur det judiska folket ska bli till välsignelse för alla folk. Hoppet har alltså utvecklats till att bli inte bara ett hopp om landet. Eller ett hopp om att de ska vara präster som manifesterar riket genom att göra laget. Utan hoppet har utvidgats till att nu kommer vi att bli till välsignelse för hela världen. Gå då till andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Därför att i andra Samuelsboken, där kan vi läsa om David. Och vad Herren sa till kung David. När templet skulle byggas. Eller Guds ark förs till Jerusalem. Och Gud förnyar sina löften till David. Och så talas det om att de vill bygga ett tempel. Vi ska se hur mycket. Jag tror vi kan läsa från andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Vers 11. Eller slutet på 11:e versen. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder. Alltså David vilar hos sina fäder. Då ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Avkomlingen som utgår från Davids liv, det är ju kung Salomo. Så kung Salomo ska få befästa kungadömet. Och så står det i vers 13. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Nu måste vi börja reagera. För evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och i vers 15. Min nåd ska inte vika från honom. Så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Om ni nu har följt med i utvecklingslinjen här som jag har målat upp, så ser ni att det här är ett eskatologiskt perspektiv. Det här är alltså någon sorts fulländning utav de löften som från början gavs till Abraham. De där löften som gavs till Abraham, de var ganska begränsade i sitt uttryckssätt och i sin förståelse. Men det växte till att omfatta alla folk på jorden. Och här, när han förnyar förbundet med David, så ser ni att då är det så utvidgat så att det här är fulländningen. Det här är vad som ska hända när allt mål är uppfyllt. Och riket är upprättat till evig tid. Det om något är väl ändens tid. Det är alltså sluttiden. Fulländningen utav löftena. Om du tittar en gång till då, så inträffar en annan sak när man läser det här. Och det är det att, som jag sa i vers 12 och vers 13 särskilt, så säger Herren där att han, alltså det är ju kung Salomo, ska bygga ett hus åt mitt namn. Det är ju Salomos tempel. Det är alltså väldigt bokstavligt. Men det sista versen där, vers 16, ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Det är ju ett eskatologiskt perspektiv. Det kan ju inte stanna vid kung Salomo. Utan här finns alltså i samma utsaga både ett kortsiktigt historiskt perspektiv med kung Salomo och tempelbygget. Men i detta också en profetia inbakad som talar om att det ska komma en Davids son i framtiden, i andlig mening om jag får säga så, som ska bygga ett tempel åt Herren i andlig mening om jag får säga så, och som ska regera till evig tid. Alltså så som vi talar om Jesus Kristus. Och då uppstår en fråga här som jag måste väcka och som jag inte tänker besvara. För jag tror inte att jag kan besvara den. Och jag tror att jag är rädd för att jag säger för mycket om jag besvarar den allt för enkelt. Därför det som är frågan här är nu. Hur ska vi förstå de här löftena som var givna till det judiska folket? Och som handlade också ända in i ändens tid om hur det ska bli till välsignelse för hela världen. Hur ska vi förstå de löftena? Ska vi förstå det bildligt? Som att det går i uppfyllelse så att säga i Jesus Kristus. Eller ska vi förstå det bokstavligt? Att det faktiskt kommer att bli så här i ändens tid. Det är frågan. Och jag ställer den frågan i stor ödmjukhet. Jag tror att man måste bestämma sig för hur man ser på den saken. Därför att det valet kommer ju att påverka tolkningen av alla de här texterna. Såklart. Och då kan jag tala om för er på en gång att många kommentarer tolkar det här i bildlig mening. Alltså som att alla löften får sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Och man menar att det här med landet och templet och folket och så vidare, det går i uppfyllelse i Jesus Kristus, där det går över och fulländas i någon sorts andliga storheter som är för handen idag. Då tillämpas ju alla de här bibelställena. Då förstås ju alla de här bibelställena i ljuset utav Jesus Kristus och den nytestamentliga församlingen, som så att säga blir uppfyllelsen utav de här löftena. Och därmed så måste man ju läsa ett stort antal texter, särskilt i Gamla testamentet, på ett ganska avslaget sätt skulle jag vilja säga. De är inte så viktiga då. I alla fall inte i bokstavlig mening. Eftersom det knappast lär inträffa i bokstavlig mening. Eller ska man läsa det här bokstavligt? Och de här frågorna, inte bara behöver vi reflektera över och kanske också ta ställning till. Utan de här frågorna har fått förnyad aktualitet under de senare decennierna. Nu talar jag om teologin i allmänhet. Och jag tror att det beror på framförallt två saker. Båda har med andra världskriget att göra. Ni vet alla vad som hände under andra världskriget. Och hur man försökte förinta det judiska folket. När det nu inte lyckades. Och kriget tog slut. Och eftertankens kranka blekhet infinner sig. Då infinner sig inte minst bland teologer. Inte minst sådana teologer som inte har sett det här tidigare, så att säga, den frågan. Ja, men tänk om det judiska folket som vi ville förinta inte är det förbannade folket, utan fortfarande är det välsignade folket. Hemska tanke, vad har vi då gjort för något? För de räddades ju faktiskt ur förintelsen av Gud. Om Gud hade velat deras undergång så hade det väl varit ett bra tillfälle. Nu blev de räddade. Nu måste vi reflektera över hur kunde de bli räddade? Hur kan de idag, 50 år senare, vara mer livskraftiga än kanske någonsin tidigare? Det andra reflektionen som man kan göra efter andra världskriget, det är att 1948 så fick det judiska folket tillbaka sitt territorium. Då bildades nämligen 15 maj om jag nu minns rätt, 1948, staten Israel. Då måste man ju fråga sig, vad betyder då alla de här texterna i Gamla testamentet som handlar om att judarna ska få tillbaka sitt land? Är det så att de här gamla testamentliga löftena och texterna som handlar om de här sakerna, att de faktiskt ska förstås i bokstavlig mening? Och att profetia förvandlas till historia mitt framför ögonen på oss? Ja, det finns ju alla skäl i världen att göra nya reflektioner. Reflektioner som man förmodligen inte alls hade anledning att göra innan andra världskriget. När det judiska folket levde i förskingringen. Och när det inte fanns något land som hette Israel. Då fanns det ingen som hade, då var inte de här texterna så aktuella. Men nu är de ju högaktuella. Detta tillsammans med en del andra återupptäckter, kanske vi ska kalla det. Framförallt när det gäller Nya testamentet. Leder till de här omprövningarna. Jag tänker på, särskilt vi i våra lutherska sammanhang. Vi har ju alltid läst Paulus som om vore han lutheran. Så när vi läser Paulusbreven, då tar vi Martin Luthers ord att vi blir rättfärdig genom tron alena. Då tar vi det som en nyckel till att förstå Paulus texterna. Vi låter Luther kasta det lutherska ljuset över de epistlar som Paulus har skrivit. Och så nästan så vi tänker att Paulus, han måste ha varit en god lutheran. Nu har man ju tagit fasta på det igen att nej, men Paulus var ju faktiskt inte lutheran. Han var jude och levde i en judisk tradition, var fostrad i en judisk tradition, och plötsligt bör man bejaka det judiska arvet. Och vid närmare eftertanke så är ju Jesus själv en jude, helt och hållet fostrad i Gamla testamentet. Hela den nytestamentliga församlingen är ju i princip ett med den gammaltestamentliga församlingen, om jag får uttrycka det så. Nya testamentet är ju en utläggning av Gamla testamentet. Nya testamentet blir obegripligt om vi inte låter det växa fram ur Gamla testamentet. Gamla testamentet blir för oss som inte är judar obegripligt om inte det nya testamentet får kasta ljus över det gamla testamentet. Det hör ihop i en organisk enhet. Och därför så har jag sett fram emot i flera år faktiskt att gå igenom just Matteus evangeliet som rymmer så mycket av det judiska. Och det har vi ju talat om nu i ett antal bibeltimmar tidigare, så det behöver vi inte ge exempel på. Men det hänger naturligtvis ihop också när vi kommer till Matteus 24 och 25. Att det är att det hör samman med det judiska hoppet. Men nu har jag sagt det, och nu säger jag det igen. Hur ska vi se nu på det judiska hoppet? Är det judiska hoppet att förstå i bildlig mening eller i bokstavlig mening? Ja, den frågan behöver vi på något sätt bearbeta eller ta ställning till. Eller om du vill pröva båda modellerna så okej. Men du kommer att läsa de här texterna i ljuset utav det val som du har gjort. Michael Green då, som är en av de huvudkommentarer som jag har använt mig av i förberedelserna, han menar att det judiska folket inte ska sätta sin tillit till löftena i bokstavlig mening. Han menar att judarna har inget annat hopp än det som finns i Jesus Kristus. Att man tar emot Jesus och att man följer Jesus, så att säga. Och Jesu återkomst handlar då, och de texterna handlar då, inte om folk, det judiska folket eller landet Israels återställelse eller någonting sånt. Utan den yttersta tiden handlar om Jesu återkomst och ingenting annat. Och därför när han läser och tolkar till exempel Matteus 24, som vi kommer in på så småningom, så ser han det inte som ett händelseförlopp som ska utspelas, eller ens som tecken som skulle vara särskilt viktiga i sig, utan han ser det som, ja, möjligtvis som tecken eller som skeende som kommer att inträffa i den yttersta tiden. Inte märkvärdiga i sig, utan bara just så som tecken på när Jesus kommer tillbaka. Inte någonting om Israels återupprättelse eller någonting sånt. Jag vet inte om ni redan har förstått det, men jag tycker att Michael Green läser det här fel. Jag tycker nämligen att Gud liksom lurar det judiska folket. Om man ger sådana löften till Abraham. Och talar om deras exklusiva ställning med Moses. Och sen inte gör det i praktiken. Det är min enkla filosofi. Jag känner inte igen min Gud och Fader i ett sånt beteende eller i ett sånt sätt att handla. Jag tycker det är svekfullt. Jag kan ha fel. Men så var min intuition säger det. Följaktligen så läser jag det mera bokstavligt. Jag tror alltså att Gud har en frälsningsplan som han naturligtvis har redan innan han skapar överhuvudtaget, men som börjar synliggöras när han talar till Abraham. Och som blir ännu mer synlig när han talar genom Moses och det judiska folket upprättas. Att det judiska folket verkligen är som en utställningsmonter i världen som vi kan titta på. Och den upphör inte att vara det, utan är det också i historien, också under, ja, synnerhet förresten under Jesu tid. För Jesus levde ju i det judiska folket. Han personifierade ju Israel och det judiska folket. Så där kan man verkligen se in i det judiska folket och se Jesus, och så ser man precis hur den Gud är. Men också efter himmelsfärden så har inte frälsningshistorien tagit slut. Men det är väl det som en del menar då. Att i och med att Jesus har uppstått och i och med himmelsfärden han sitter på faderns högra sida, så är det så att säga en sorts väntetid till vi kommer till den yttersta dagen. Och den väntetiden, vad ska den vara bra för? Jo, den ska då vara till för missionen, att så många som möjligt ska få veta vad som har hänt och vad som kommer. En sorts lång parentes i mänsklighetens historia. Medan med mitt perspektiv, mera bokstavliga perspektivet, blir också tiden efter Jesu uppståndelse fram till den yttersta dagen. Det blir inte bara en missionens tid, utan det blir också en tid där Gud verkar i historien på olika sätt. På samma sätt kanske, lika mycket som på Gamla testamentets tid. Jag är medveten om att det här inte är vår historiesyn rent allmänt, men faktum är väl ändå att i Gamla testamentet så förstod man det historiska skeendet som att Gud var aktiv i historien. Och så måste ju ändå de första kristna ha förstått historien också, att Gud var närvarande och verkade i det som hände. Och så tror jag nog att kyrkan i allmänhet också vill tro att Gud är verksam. Varför skulle vi annars be för regeringar och riksdag och folk och så vidare om Gud inte var där och verkade? Nej, jag tror inte att det har blivit något stopp i det historiska skeendet. Och där vi nu bara väntar på att det ska bli en avslutning. Det finns en mellanperiod där inte bara missionen är viktig, utan där allt det som sker i världen, och inte minst det som sker i Israel, också är föremål för Guds aktiviteter. Om jag läser och förstår det så pass bokstavligt, så blir ju många av de gammaltestamentliga texterna inte lättolkade, det vill jag inte säga. De blir tvärtom svårtolkade i vissa avseenden. Men de blir väldigt intressanta. Och det blir spännande att läsa Gamla testamentet såväl som det Nya testamentet. Vi kan dra en slutsats utav det som jag har sagt, nämligen den att allting som sker i historien har ett mål. Det eskatologiska, den yttersta tiden, är ett mål där allting ska fulländas. Och den där fulländningen, det där som ska ske den yttersta tiden på Herrens dag, det kastar sitt ljus in i vår tid. Och det påverkar redan här och nu vår tid. Jag har sagt det många gånger tidigare att det finns liksom två perspektiv. Det ena är vårt mänskliga perspektiv, där vi är vända mot Gud och vi tar oss fram så gott vi kan i vår egen kraft. Men det är ju alldeles otillräckligt. Och så finns det gudomliga perspektivet, det som Jesus Kristus har med sig och som han förmedlar till oss, som bryter in i vår tid. Det är ju det eskatologiska. När Jesus kommer, så kommer han från den yttersta dagen. Han kommer ifrån det fulländade. Så bryter han in, har med sig och bryter in i vår tid och förmedlar det eskatologiska, den yttersta tiden, redan här och nu. Så att de här två paradigmen, två mönstren, kommer att överlappa varandra. Det sker här och nu, och samtidigt så väntar vi på det. Men slutsatsen som vi kan dra, det är att eftersom allting har ett mål, och det är ett mycket tydligt mål, så kommer ju allt det som sker i historien också att få sin mening. Därför att allt det som sker i världen, gott eller ont, vad det än är, kan ju vi som kristna eller som bibeltroende förstå i ljuset utav målet. På så sätt att allting som händer kommer i slutänden tvingas framåt emot målet. Säcken kommer så att säga knytas ihop. Allting leds emot målet. Och allting blir därför meningsfullt. Också utav politiska händelser. Eller saker och ting som händer i ditt och mitt liv. Vi tolkar det utifrån målet. Utifrån att allt kommer att samverka till det bästa. Och det här perspektivet tror jag kan vara väldigt levande för oss. Och jag tycker det borde vara väldigt levande för oss. För det ger mening inte bara åt våra liv i allmänhet, utan det ger mening åt våra liv i synnerhet. I synnerhet när livet är svårt. För också det kommer att verka till vårt bästa. Gud kommer att få igenom sin vilja i slutänden. Och så har det judiska folket alltid sett på sig självt också. Allt det lidande och elände som man har gått igenom har man lagt i Guds hand. Därför det judiska hoppet, det har varit ett hopp inte på den egna förmågan eller kraften, utan det har varit ett hopp som man har satt till Israels Gud. Han är vårt hopp. Och hoppet är att han ska förverkliga det han har sagt till Abraham. Det han har lovat Moses, det han förmedlade genom David, det ska han förverkliga ibland oss. Och jag vill tro att det också kommer att ske. Det är det judiska hoppet. Ni kan få några bibelversar som visar på just att Herren är vårt hopp. Titta i Saltaren framför allt. Saltaren 62, jag har flera bibelställen, ni får det ju på papper så småningom. Jag läser några stycken. Saltaren 62. Jag ser, nu när jag slår upp den så ser jag att det är en tröstesalm. Och är inte det typiskt? En tröstesalm. Och så kommer det i den sjätte versen. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. En underbar vers. Men när nöden är så störst alltså, då sätter man sitt hopp till Gud. Från Gud kommer mitt hopp. Han ska göra det. Eller psalmen 71 vers 5. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Och det finns många andra sådana bibelställen också. Nu så, när vi har sagt att vägen leder mot ett slutmål där Gud ska förverkliga hoppet, då ska vi säga det också att under resans gång så kommer Gud på olika sätt, mer eller mindre, att avslöja för oss hur hans plan ser ut. Och det heter med ett annat fint ord som har att göra med den yttersta tiden också, apokalyps. Så måste vi säga någonting om apokalyps. För det grekiska ordet apokalyps, det betyder avslöjande. Det betyder uppenbarandet av fördolda ting. Även om det är ett avslöjande, så är det oftast ett svårtolkat avslöjande. För det avslöjar ju någonting som vi inte har sett, som vi inte har erfarenhet av och som vi djupast sett inte förstår. Vi ser det och ändå så ser vi det inte. Vi hör det och ändå så hör vi det inte, om ni förstår vad jag menar. Historien är inte ett resultat av ett blint öde, utan hela historien ingår i Guds förutbestämda plan. Hela historien. Alla mina dagar är skrivna i livets bok. Det är fördolt för oss, men det kan också uppenbaras för oss. Och det är vad den apokalyptiska litteraturen handlar om. Apokalypsen, alltså avslöjanden av Guds vilja, eller avslöjanden av yttersta tiden, finns också i andra religioner. Det är alltså allmänmänskligt fenomen. Att man vill ha en apokalyps. Man vill försöka förstå det som egentligen inte går att förstå. Det finns i Gamla testamentet. Och jag tror inte jag tar mig tid att slå upp och läsa. Men till exempel Jesaja 24 till och med 27. Kapitel 24 till och med 27 är ett apokalyptiskt avsnitt. Hesekiel 40 till och med 48 är också ett sånt där apokalyptiskt avsnitt. Eller Zakaria kapitel 9 till och med 14 är också ett apokalyptiskt avsnitt. Och de där texterna, de är skrivna på 500-talet. Det är först när vi kommer till 200-talet som vi har hittat hela böcker som är apokalyptiska. Så här har apokalyptiska tidsåldern, eller den apokalyptiska genren kanske kan säga, den når ju sin höjdpunkt på 200-talet. Och det är då som skrivs första Henoksboken. Den hör väl till tillägget, om jag inte tar fel. Daniels bok är en apokalyptisk litteratur rakt igenom. Och även när vi kommer till Nya testamentet, nämligen Uppenbarelseboken, en sån apokalyptisk bok. Ungefär samtidigt så skrevs fjärde Esra och andra Baruk. Det är också sådana böcker som är apokalyptiska. Vi har inte dem i vår bibel. Så den här apokalyptiska traditionen, den finns alltså på Nya testamentets tid. Det finns en sak som är kännetecknande för genren. Och det är det att nästan alla apokalyptiska, alla apokalyptiska författare uppträder anonymt. Och det är därför som Matteus 24:25 och Uppenbarelseboken blir extra intressanta. Därför där är inte författarna anonyma.
Jesus talar öppet om vad som ska ske. Och Johannes i Uppenbarelseboken, han återger öppet vad han faktiskt har sett. Och på så sätt så avviker de här apokalyptiska utsagorna ifrån genren i allmänhet. Det är till och med så att om du tittar nu i Matteus 24. Ska vi kunna citera någon vers ifrån Matteus 24:25 också. Det är till och med så att det framgår i de här apokalyptiska texterna. Du kan se i de här apokalyptiska texterna ett drag som jag har talat om. Du ser att det står i vers 6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Här skriver alltså Matteus, eller här säger Jesus, detta måste hända. Det är alltså, allt det som händer och sker ingår i Guds frälsningsplan. Och allting syftar fram emot ett och samma mål, nämligen fulländningen. Därför, om det är krig eller om det är stridsland, så säger Jesus, sånt måste hända. Det är en del i Guds plan. Det är en del i Guds handlande när han ska förverkliga. Det är alltså, vi tänker oss att det är, naturligtvis tänker vi oss att det är evangeliet som ska liksom lyfta upp människor. Men baksidan, det har vi tittat på förr. Det är ju nog förstås att ogudaktigheten utrotas. Och att sånt som är felaktiga, tankebyggnader och allting bryts ner. Det är två sidor utav samma mynt så att säga. Sådant måste hända. Det är ett typiskt apokalyptiskt, en apokalyptisk förståelse utav skeendet i historien. Syftet med de apokalyptiska texterna är emellertid inte att avslöja så mycket som att trösta och förmana i svåra tider. Titta igen då i Matteus 24, vers 4. Se till att ingen bedrar er. Alltså det är en uppmuntran, en förmaning till att inte bli lurad. Vers 6 har vi läst. Se till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Vers 13. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Eller vers 22. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Alltså här skjuts det in förklaringar. Tröstande förklaringar utav det som sker i svåra tider. Och det tror man, eller menar man, är kanske det allra främsta syftet med den apokalyptiska litteraturen. Man tror också att Uppenbarelseboken är skriven när de kristna förföljdes, kanske som en av de svåraste förföljelserna. Ja, då uppstår Uppenbarelseboken, som handlar om hur Gud ska utrota allt ont i ändens tid och fullända sitt verk. Det blir till tröst snarare än profetiska beskrivningar som exakt ska tala om vad som ska hända. Det är så att säga inte det första syftet med de texterna. Utan det är att trösta i lidanden och i förföljelser. Och där måste jag säga amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och dessa bibelförklaringar är ju över Matteus evangeliet. Vill du höra dem i kyrkan så kan du göra det på tisdagar klockan 18:30. Och sen så sänder vi dem då i närradion här på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för det här programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Härefter så kommer sändningar från Radio MF och då får du lyssna till deras gudstjänst från Missionskyrkan, söndagsgudstjänsten, här precis direkt efter. Jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!